Du lyssnar på Ett orimligt straff av Karin Hjulström, uppläst av mig, Gunilla Nyros. Prolog. Hon borde ha tagit gummistövlar, det var så blött i markerna. Men när hon väl hade bestämt sig för att stiga upp och gå ut och gå, trots att det fortfarande var mörkt, hade hon bara tagit de kläder och skor hon hade fått tag i. Det hade regnat nästan hela dagen igår, men klarnat upp framåt kvällen. Då hade Micke fått för sig att de skulle grilla, trots att det bara var mars och fortfarande ganska kallt. Han hade gjort rent den stora gasolgrillen och ställt den in till husväggen precis utanför altandörren. Barnen var hos kompisar, så Lilja hade köpt två stora bitar oxfilé, färdig bearnaisesås och gjort en gräddig potatisgratäng. Micke var nöjd med inköpen och på bra humör. I alla fall då. Hon kände hur andningen blev ytligare bara hon tänkte på resten av kvällen. Så många år nu. Varje gång han hade lovat bättring hade hon trott på honom. För de hade det ju fint också. Han kunde vara världens mest kärleksfulla man, överösa henne med komplimanger och presenter och få henne att känna sig som den vackraste och mest åtråvärda kvinnan i världen. Morgonsolens trevande strålar letade sig upp över horisonten i öster. En palett av regnbågens färger lyste precis ovanför Brofjärdens gråblå vattenyta. Ånga steg upp från de fuktiga strandängarna och skapade böljande vita stråk av flyende dimma. En majestätisk gråhäger lyfte från ett av de höga träden i dungen nära fågeltornet och svepte fram över det låglänta naturreservatet. Från skoltiden mindes hon att det betydde tur att se en häger. Vissa indianstammar såg den som ett tecken på tålamod och lycka, och i egyptisk mytologi representerade fågeln den uppåtgående solen och på nyttfödelsen. Hon log för sig själv över att så gammal kunskap fortfarande fanns lagrad inom henne, innan hon påmindes om hur ont det gjorde i den spruckna läppen. Egyptierna såg också hägen som den som omvandlar själen efter döden, men det valde hon att förtränga. Hon hade ändå aldrig förstått vad det betydde. Lilja drog kappan tätare om sig, kände hur vätan började tränga in i hennes dyra märkesskor i skinn. Det ljusnade. Hon tog upp solglasögonen ur fickan och satte dem på sig. Alltid dessa frågor från kollegorna och eleverna om varför hon bar solglasögon fastän solen inte sken. Det var hennes skydd mot verkligheten. Hennes sätt att slippa möta deras frågande blickar. Köttet hade blivit fantastiskt. Gratängen också. Det var bara det att hon hade upptäckt att grillen stod väldigt nära den stora dynboxen i plast som var placerad precis intill husväggen. Lilja tyckte att det såg ut som om det började ryka från plastlådan när de satt och åt in i matsalen med tända ljus och rödvin i glasen. Men när hon sa det till Micke, som satt med ryggen åt fönstret, hävdade han att hon hade fel. Enligt honom stod grillen inte alls för nära dynboxen. Han hade fullständig koll och det fanns ingenting där ute som kunde börja brinna. Nu skulle de i lugn och ro njuta av maten och vinet. Hennes oro var, enligt honom, att underkänna hans intelligens och det fanns inget som retade honom så mycket som just det. Hon borde inte ha sagt något, bara gått ut och släckt elden på egen hand utan att ens berätta det för Micke. Men hon fogade sig, lydde och satt kvar, medan han fortsatte att gå på om hur hon sårade honom genom att döma ut hans förmåga att fatta beslut. Det var en sån djup kränkning att han tyvärr måste markera väldigt tydligt. Hon måste skärpa sig. Det kunde inte fortsätta på det här sättet. Och förresten borde hon verkligen sluta jobba och ägna sig mer åt familjen. Vårda det de hade tillsammans. Medan han arbetade upp sitt raseri satt hon som på nålar och såg hur eldslågorna steg allt högre utanför fönstret. Det luktade bränd plast och brandrök. Till slut hämtade hon brandsläckan, skyndade ut och sprutade på elden tills den var släckt.